eller golfklubb typ, någonting sånt.
Grenigel.
Ja, precis. Fick jag lite hjälp på. Ja men okej, okay, vi bryter med det. Bryta. Jag vill veta varför.
God morgon och välkomna till golfens enda podcast. Som alltid så har jag med mig Wesley Monier och William Monier. Hur är läget, Wille? Är det bra?
Ja, men det är fint, det är fint. Hur är läget med våfflan då?
Ja, men det är ju strålande skulle jag vilja påstå.
Där ja, där har vi skötskan första gången. Välkommen in i podden.
Välkommen, välkommen.
Ja.
Hur har veckan varit, grabbar? Har ni haft mycket för er? Hur har det sett ut?
Ja, men det har varit mycket. Det är framförallt, ja, vi håller på att rigga upp vår nya studio, vilket är jättekul att hålla på med och vara där ute på Ingelstad och få finlira med det. Jag skulle vara där sent igår kväll och höll på mekade. Syndes på larmet.
Slå igång kameran och allting.
Har du mekat?
Jag har mekat.
Jag tänkte att du var sån här som var född med tummen mitt i handen. Så att du inte kunde. Utan fick lov att skicka mail till pappa eller något sånt där. Du husade upp
det här. Nej, storebror.
Det är storebror.
Nej, jag fick ihop en IKEA-garderob igår. Så att,
nej!
Eller hyllplanen menar jag då. Nej, just det. Okay. Det var riktigt samma sak då.
Det var jag som fick ihop själva garderoben. Sen fick Ville ihop fyra skruv och en platta liksom. Mm. Men det behövs också.
Ja, nej, så det
är klart.
Ja, själv då, Jonas? Har du mycket att göra?
Ja, men det är lite grann faktiskt. Nu börjar det komma igång lite igen med indoor-säsongen. Så nu börjar vi få lite event som tickar på. Vi har lite tävlingar. Vi ska ju hålla i den här härliga IGG Winter Challenge för alla more golfspelare eller högre. Och sådär. Så det kommer upp här från och med början, ska säga det nästa vecka. Nu har jag inte koll på datumen, men nu jag tror det är någonstans där. Så vi kommer ha lite spelare som kommer få spela och tävla och sen få fightas om de här två challengeplatserna under vintern.
Just det, det är två stycken.
Mm. Exakt, så det är väl sånt främst mycket fokus ligger på nu, utöver det här vanliga med att få koll på centrarna, vad är topp tre och hålla sig. Så det är lite att stå i, absolut.
Just det. Och det är ju... Nej, men det är främst lite. Jag såg även igår att du postade lite. Det är som att man kan ju använda, det finns ju bollar som är mer anpassade för inomhus. Framförallt för launch monitor som är med Doppler radarutrustning. Som Trackman Flight Scope. Med de här bollarna som hjälper till lite att avläsa.
Exakt.
Och sen, jag har faktiskt sett jag har fått en prototyp här från något som heter Vippy Golf.
Jaha, vad är det då? Är det också någon bolltillverkare eller något helt annat? Nej.
Det är peggar för inomhusbruk eller för mattbruk.
Är det någon annan variant än plastpeggar eller hur
ja,
ser det
ja,
ut då?
Ja, exakt. Så att det är en man kan söka på det på Vippy Golf eller vippy.com eller något sånt här, tror jag. Och det är en svensk kille som har han ska till Orlandomässan nu och vara enda svensk på Orlandomässan och visa upp sin peg då, eller sin peggar. Okay. Så att det är han har fått patent på det nu i Sverige och nu ska han bara färdigställa hur han ska kunna serieproducera det här. Så just nu gör han liksom varje peg för hand då, så att vi fick ett gäng för att kunna testa dem.
Vilket jobb.
Ja, så att vi fick dels för ett gäng för att kunna testa dem med 130 plus i på klubbhastighet så att skiten håller.
Och sen så
hur användningen är då, men det är egentligen en lättaste beskrivet är att det är som en teleskoparm kan man säga. Så att du kan alltså sätta peggen i mattan och sen har jag en kund som behöver, eller en elev som behöver ha en lägre pegg, så kan de bara liksom med samma pegg sitta kvar i mattan, bara liksom sänka pegghöjden och sen har jag en som vill ha högre så är det samma pegg och bara liksom justera den så blir den längre.
Superpraktiskt, ja. Men nu ska fungera alltså oavsett om man har liksom en liten remsa i som utomhusmattan ut, men du får fortfarande kunna ha det på inomhus på när det är utrullade mattor så att säga.
Ja, precis. Så det Det beror på lite, så att antingen så finns det så här en slits som man liksom, ja, som är alltså så här ett så här T-liknande lösning längst ner.
Det blir ankare för mattan.
Ja, men precis, att man liksom trycker ner och så twistar ett halvvarv. Så finns det en del som har en sån här plugg liksom, så att det en, kommer upp i ett runt hål. Och så finns det de här lösa då. Man kan säga så, som är som en vanlig peg då, typ. Det enda är att de flyger iväg liksom, när de inte finns någonting som liksom förankrar dem då. Så har man sådana mattor som du pratar om, som inte har någon slits i sig, så bör man ju ha någon liten grej som, ja, men, sitter bredvid, som håller en kamera, en snodd eller någonting då.
Ja, okej. Men det finns hela lösningen för VIP så då?
Ja, men precis. Det finns en, och den tydligen hade den blivit också populär. Och även om inte han hade tänkt att den skulle bli så populär som liksom, man ska säga, som flyger iväg då.
Nej, precis.
Så att han satsar lite mot long driving och sånt också. Kul. Då, på sådana tävlingar.
Kul. Så att, men då slänger vi till det smygreklam för VIP Golf, jag tänker. Det är jättebra. Får vi ta fakturan senare. Men...
exakt.
Men jag tänker bara rent generellt att gå ifrån de här. Du vet, det finns ju massor med någon rem, alltså massor med olika typer av väggar med en snodd i sig. Men det blir ju oftast de här vanliga gummivarianterna. Alltså de här gummitronarna de står på. Och då blir det inte så jäkla bra för driven kanske.
Nej, men de är inte så roliga. Och sen så, de är inte så känsliga när man slår på en sån. Ja. Och sen så... Så framförallt tycker jag, alltså man ser till som en tränare, varför jag tyckte det här var så spännande och tog upp det, det är ju mest att stå med i studio och sen så, just att du vill justera peghöjden lite och du har kanske någon som kommer in på en custom fitting och man jobbar där och då vill de verkligen liksom ha precis som de brukar ha, då kan de liksom finjustera där så att peghöjden blir som de vill ha den och det blir inte massa tid som går till att liksom fixa med peggar och själva peggningen om man har sådana mattor som är inga slitsar på som vi har haft tidigare. Det kan vara stökigt att pegga på. Om de inte är så liksom vassa liksom, på en sån matta att pegga då, så kan det ta tid liksom, för att peggen inte ligger stilla eller liksom, sitter inte bra. Liksom, och då,
ta 5 minuter att få pegga en.
men alla vet ju när de är lite nednötta. Liksom. Det börjar nästan vara ny pegg och så ny matta för att kunna få den att stå. Exakt, och så blir det alltid fel höjd. Varför den biter av den så det vanliga vita pegg är kortare. Så börja välta. Så det är en jättebra lösning.
Ja, så att, jag hoppas att det blir schysst.
Nej, jag bara skojar. Vi hoppar över på nyhetssvepet så lämnar vi reklamen här.
Ja,
har ni följt senaste veckorna? Det har hänt, det är ju lite slut på säsongen, men det har varit en rafflande avslutning. I alla fall för den sista parten, i alla fall damerna.
Ja.
Ja.
Ja, men verkligen. Alltså... det var ju häftigt att det var så många som spelade bra där på slutet också. Det var ju liksom så himla hype kring, ja, men vi pratade om det själva också där med Stark och Grant. Duellen där, vem som skulle vinna toren. Men sen så liksom kom ju Karro upp därifrån. Lite i skivan undan i förhållande till införtävlingen i alla fall då.
Okay. Ja, men precis, det kändes som man kom lite från ingenstans. Visst, hon var inte ganska högt upp på rankingen från början, men hon var ju absolut inte någon som man kunde se som en contender kanske för att ta upp alltså den här Costa del Sol-ranking-titeln på något sätt. Men det var kul att se att det ändå blev en svensk vinst på den tävlingen med tanke på avslutet och säsongen som varit.
Ja, verkligen.
Jag satt faktiskt för
mig på... Du satt
på... Ja, men exakt, jag såg nästan hela sista varvet och... ja, det var länge sedan jag såg på någon rond som kändes att det var så kul att se någon alltså, batalj och känna att det var lite nerv i det hela faktiskt. Dels så hade ju Hedvall fått något slags ledning inför sista varvet, men också så här att helt plötsligt började Grant, hon fortsatte ju och spela jättebra golf. Och samma sak med att hon var nästan lika med Maja Stajhol ett slag emellan som minst där när det var... ja, men efter 7-8 hål spelade för dagen och sådär, så var de ganska nära. Man tänkte så här, men nu kommer det faktiskt, det enda som avgör, det kommer vara liksom den som jag började på sista 2-3 hålen.
Ja.
Alltså det var superspännande. Och jag vet inte om du har sett några highlights, men Grants fick ju för sig att slå någon superspon på det 17:e hålet för att liksom lyckas göra en eagle för att ta sig upp i delad ledning.
Ja, det är fan sjukt.
Ja.
Det kommer en ringsignal igång här.
Exakt, det uppsatt Spotify. Det bästa tillsen när han hörde Grant.
Ja, exakt.
Nej, men det var helt magiskt. Just det här, jag vet inte om ni har sett någonting alls, men just 17 hålet är ganska halvtufft par femma. Inte utslaget, det är brett och fint, men andra slaget in mot green så var det som att de flesta såg med en träklubba in och skulle gå för pinnen som tog längst bak, så fanns det en ravin på hela högersidan och hålet följdes av ravinen. Men just att om du skulle, det normala slaget var att de slog sig som hade en 50 meters wedge, för det var en lång avsmalande green. Men slog du en träklubba så satte du den här stora ravinen i spel. Ja, exakt. Så Maja tyvärr satte ju sin spon ner i den här ravinen och klyftan ute i buschen. Liksom. Så hon fick ju droppa, liksom, men lyckades ju par. Men när Grant kommer upp och gör samma sak så var så häftigt att lyssna på de här kommentatorerna, för att det var en Sky Sports-sändning som hade länkat via. Så slår han sin spon. Hon börjar så här, du vet, man börjar vika sig åt ena hållet. Liksom. Man tänker så här, nu håller på att glida iväg liksom, ut mot någon skit eller något sånt där. Och så hör man kommentatorerna säga, that one looks a bit too much to the right. Stay, ungefär. Och så ser man bollen dimpa ner som ett asplöv 5 meter kort om pinnen. Och sen rulla upp så hon hade liksom en och en halva för igel på 17 hålet.
Herregud. Vilket magiskt slag alltså.
Ja, det var magiskt.
Men det är kul att se att de, alltså, de lyssnar ju verkligen på vad... Ja, men jag vet ju hur mycket Wetterstrand tjatar om hur de vill se ett aggressivt spel och kommer aldrig... liksom så att säga ifrågasätta en spelare som gick på en tävling och var för och losade tävlingen eller spelade dåligt på tävlingen för att de var liksom för aggressiva. De vill ju gärna se att de vågar göra saker och att de inte, man ska säga, att man inte börjar agera och göra plötsligt massa defensiva saker bara på grund av att man är en viss sits i tävlingen eller så.
Nej,
precis. Sen så finns det ju strategier, det är en annan femma, men här är det mer liksom man ser mer mentala biten och vilken approach man har mot tävlingen då.
Ja, men för jag tänker liksom en lätt, det är lätt att vara, alltså man säger, som en oerfaren spelare kanske inte hade stått där och vågat slå till den här träklubban på samma sätt som Grant gjorde. För jag tyckte ändå liksom, jag såg lite grann på Caroline Hedvall när hon började närma sig de här hålen. Att hon valde att slå lite mer defensiva slag, kort green liksom, och sen så kunna ta sin chans för att göra en birdie som hon lyckades med ändå vid det här tillfället. Men jag tycker så tydligt med just Maja Stark och Lynn Grant, de här tjejerna som är i den supergenerationen, att de är så alltså konsekvent aggressiva. Står de i en klubba och kan gå för pinnen på en par femma, så de kommer inte slå en layup bara för att ta hindret ur spelet, utan de kommer gå för att gå för pinnen varje gång.
Ja.
Och det blev så genomskinligt tydligt, för som sagt, Maja Stark gjort sig under 4 varv, försöker slå samma spon upp mot pinnen, liksom misslyckas 2 av dem, tyvärr ner till höger, men lyckades 2. Lynn Grant, hon lyckades alla varv liksom, få upp den i närheten och grin, missa på rätt sida också. Sådär.
Just det.
Och så gick det vägen och hon kom väl före med några slag också till slut. Men...
Ja, men och alltså, det här gänget också för den delen har ju alltså de hade, jag tror om det var förra året eller förra året som Wetterstrand och Marcus Börjesson då, som Marcus Börjesson har ju förflutet inom militären då. Man kan säga att de är ju liksom coacher och jobbar med det mentala också då, även om Fredrik också är liksom utbildad PGA-tränare. Och de hade fått förfrågan egentligen, tjejerna, att de ville göra ett sånt här extrem camp typ, alltså ett av militären helt enkelt.
Okay.
Där de ville testa sina gränser ungefär.
Fast på golfbanan, alltså golfutspaningen?
Nej.
Fysiskt, allt möjligt?
Alltså fysiskt rent, typ sova ute i skogen.
Ja, men riktigt militär, bootcamp.
Ja, typ i ett tält själva ute liksom, mitt i skogen. Och sådana saker. Och som testade att de liksom testade liksom många personer. Så vissa var ju höjdrädda och vissa var liksom rädda för olika saker och sådär. Men det var ju liksom att sätta dem till den yttersta limiten. Och jag vet att de visade något klipp ifrån det när de blir liksom med ögonbinder. De har pratat om att om man hoppar från höga höjder ner i vatten så är det väldigt viktigt att man gör en viss typ av beteende, att händerna måste upp på ett visst sätt, huvudet och näsa och liksom hålla för näsan och liksom hur man liksom ska landa i vatten om du måste hoppa. Gör du det så är det, då liksom, då skadar du inte, men om du gör någonting annat så kan man inte garantera att du överlever.
Oj.
Så berättar de, har de en genomgång dagen innan och sen så blir de med ögonbindel i vägslussar till något ställe. Kanske att de känner lukten när de kommer in då, men sen är det upp för någon form av trappa ledd av 2 militära instruktörer då. En som var aktiv och en som var liksom pensionerad. kommer upp på då högt upp på en hopptorn på ett badhus. Och sen så ställer de om det, jag kommer inte ihåg någon grand typ som de hade videon på, lyfter på ögonbinden i en sekund och sen säger de hoppa. Och det är ju och hon gör det liksom på en sekund typ då, och det, ja, ja. Där kan man nog koppla, om man liksom har fått höra det där i ett par dagar sedan, jag fick göra för någon vecka sedan, alltså hur man jobbar med människors att göra rätt handlingar när pressen kommer på det. Jätteintressant.
Ja men verkligen tänker vi på den här grejen liksom, att du har all den här pressen som byggs upp, att man vet om att man kanske ska göra en viss utmaning som kommer att sätta prov på en, men man vet inte riktigt vad det är för utmaning de kommer att göra. Nej. Att liksom veta om det allting, känna hur känslorna kommer upp. Allting ackumulerar ju liksom till den här situationen när hon väl står på golfbanan sen, att hon vet om att hon kan hantera alltså oväntade händelser, hon vet om att hon kan hantera de här känslorna som kommer upp i kroppen. För nervös är ju alla, det spelar ju ingen roll, det har ju Tiger själv sagt, liksom, det kommer ju alltid finnas där han tävlar, liksom, och så länge det finns där kommer han fortsätta tävla och allt det där. Och det spelar ingen roll fast man är världsett eller på väg upp eller superstjärna liksom. Och alla de här sakerna då hon har gjort innan, som du kan säga, men nu det här hopptornet liksom, att kunna veta om att nej, men nu ska du agera utifrån det här med de här känslorna, att då veta om att man gjort det när hon står där sen på det 17:e hålet ska slå sin spon och känna skräck, alltså någonstans veta om
att det är lite samma sak. Inte på samma sätt, men det är ändå liksom, jag säger, hopptornet är ju där liksom med ravinen på högersidan och sen bara gå fram och göra vad hon ska göra och inte agera på känslorna, agera på att det finns hinder till höger och skicka bollen ut till höger, utan att man går fram och gör vad man ska göra. Det är ju någonting som de tränar oerhört mycket på, att sätta sig i de situationerna och försöka då hitta så här, rätt beteenden. Vad de ska göra och vad de inte ska falla in i då.
Ja, men det är superspännande, och det ackumulerar allting liksom i hela tourfinalen liksom, och det känns som ett signum för säsongen, för det här är ju inte någonting som bara skett den här tävlingen. Jag såg några glimtar från ISPs handen när Stark vann, och det är ju samma saker, men att hon lyckades i situationen, att hon fortsatte göra samma beteende, och säger att hon gör samma saker för hon vet om att hon klarar av det, men att misstag, det är okej att göra så länge du vågar utsätta dig för känslan till fullo.
Ja. Och det är väl lite något som, jag menar, du och Våfflan, när vi har tränat, alltså till en början när du verkligen började slå riktigt långt,
ja,
då var det ju liksom, då fanns det ju många andra fairway som träffades en rätt fairway. men det har ju liksom nu, och det, jag var ju liksom, jag backade ofta där, jag vet att, ja, men så att folk kunde säga, men fastän du vill bara liksom slå en kan ju slå en hjärna 7 och slå lika långt som alla andra. Nej, men alltså att du kunde slå ett andra klubb för team. Jag lät ju dig hålla så gärna att du liksom aldrig höll igen. Det var som vi stod i, ja, men jag kommer ihåg här i när vi var på seriespelet nu i somras här, och man spelar liksom ett, när man är inne i själva spela, alltså samma värld som när vi spelar liksom foursome. Och vi kommer på Vibenäs North där på det här hålet som är, ja, men har den här liksom greenområdet, vad är det, 6-7 eller någonting då, uppifrån där och sen ner, som, alltså det är typ bara få spelare som når den green, och det är liksom ett vattendamm kort höger som vi alla andra sätter liksom spons och grejer i, och sen så är det liksom skit utanför vattnet och då skit till vänster och en bunker fram vid green och en knölig greenområde liksom.
Ja, mycket hinder så helt enkelt.
Ja, det var inte det man liksom känner, det här är spontant. Det är inte riktigt
pisshål.
Ja, det är inte bra vilken håll 2, utan det är liksom, det finns.
Nej, inte direkt, utan det var liksom, jag tror att jag slog typ alla varven 5 eller 6 eller någon sån här typ då. Och sen hade jag en 52 grader in ungefär. Det var liksom knöligt hål. Pitch 9 kanske, ja. Det var något sånt, och där är ju Wesley fullt besluten från inspelsvärdet att det är driver här.
Ja.
Och jag bara tänker, oh shit, den kan vara där ute. Och
jag ser alla andra hål den kan landa på.
Ja, ungefär. Men det är ju det som vi tränar på. Det är, då Wesley blåser ju på och sätter den ju liksom framme vid greenkanten där någonstans. Liksom, ja, något ruffläge, men liksom det var ju...
Ja, men bredvid kakan.
Ja, liksom, ja, men det var ju liksom, ja, det var ju nära. Och sen så, på hans singel då, så går ju han i bollen bakom och jag ser att ja, han står ju där med sin, sin jävla driver. och då skulle jag få orkädda lite. Då kommer det ju, om det är en boll ut till höger, va? Ut i skogen då.
Ja, just det.
Men sen tar du en till driver, va? På andra också, ja. Provisoriska. Och liksom det här med att vara så orädd, jag menar, det är ju fantastiskt alltså, att man fortsätter att göra de här grejerna. Oavsett ja. Om det kommer tuffa situationer, att man litar Wesley, är ju vass med sin driver liksom, och då håller han på det, och det är make it or break it liksom.
Men det var likadant som på Forza, men så fick jag sluta där. Då var liksom upp med driven, pangar på, satt den fem ifrån green typ, och du fick chippa upp den.
Mm.
Ja, men det är också tycker jag förändrat liksom, för man ser ju hur mycket det har förändrats nu egentligen de senaste 15 åren med just golfen. För jag vet ju själv när man var diskuterade, alltså egentligen kunde prata med om golf med de som var, ja men inom parentes, kunniga.
Ja.
Och liksom då var det mer aktuellt liksom, man, eftersom det inte fanns liksom den här shots gain statistik, och man räknade egentligen bara enklare med fairway träffar, green träffar. Så precis. Då var det ju mer att han, nu ska vi sätta ut en järnfjärd på fairway, för då tar du hinder ut ur spel. Visst, mm. det är strategiskt liksom, ibland så kanske du behöver, det är inte ofta du behöver det kanske i modern termisk golf, men om man jämför med diskussionen idag så handlar det om att du ska försöka ta dig så långt fram du bara kan, så länge du slår bort bollen liksom, och precis. Kunna vara aggressiv, för i längden så kommer du att tjäna på det i ditt spel.
Ja.
Och det är någon som tror jag har format också, om man jämför snitt-torspelaren från din och min generation eller lite äldre jämfört med de som är från i Wesleys ålder och lite yngre. Jag precis. Tror att det händer någonstans här när vi blev mer digitaliserade och fick mer tillgång till ja, men, och korrekt feedback i och korrekta kunskaper kring vad som händer på golfbanan, så ja, men, blev det automatiskt att man var, liksom, märkte att nej, men, vi måste ändra strategin, för det vi har tänkt innan det är inte helt rätt, det stämmer inte helt rätt. Även fast det går att spela jättebra golf säkert på det sättet med,
ja.
Men så är det att du kommer tjäna mer längden. Och det ser vi nu på alla unga i förmågan som kommer ut. Se på herrtorna, Höjgaard-bröderna, liksom, de slår liksom, de har 125 miles per hour i swing speed, de slår bollen 280 carry, de slår drive nästan överallt. Och samma sak när de är ännu yngre liksom. Se på dem som kommer ny ut på från här sidan, Jesper Svensson på CT till exempel liksom. Det är så här, de har så långt rak och mycket drives.
Men det vill jag bara flika in en rolig grej med. När vi pratade om Höjgaard-bröderna,
ja.
Så var vi på ett event jag ville, där just de två var med.
Okej. Event eller?
Ja, men exakt. Och då var det på ett hål, så fick man välja om, ja, man fick ta ett slag från Rasmus Höjgaard.
Precis.
Vilket liksom slag man vill, om det var en utslag, inspel, putt, alltså you name it liksom. Och då hade jag Ville och sen två till i min boll. Alla tog ju Rasses utslag.
Ja, ja. Alltså, såklart.
Jag bara, nej men du får ta mitt inspel istället. Jag slår lite längre, så får du ta det liksom. Så slår jag sjuk drive liksom, 90 fairway, klockren. Det är det bästa drive jag slår på hela dagen.
Mm.
Och så kommer jag fram, mäter, har typ, om det var 204 kvar.
På ett par fem hål?
Ja, på fem hål. Så tar han upp en trätria. Jag bara, hä? Det var liksom så här, lite lätt medvind. Han tar upp en trätria liksom. Jag bara, det här sa, då sa jag det tydligt, jag bara, här, jag har slutat med järnfemma liksom. Och så sätter han den i högre greenbunken i skitläge liksom. Jaha, tack.
Ja, Wesley var fruktansvärt.
Var du besviken på det spelet?
Ja, var lite så.
Ja, verkligen alltså. Jag var skiten, jag fick en jättebra driverläge där. Men nej, det var lite konstigt. Jag tyckte också att fan, slår han inte en järn här? Det trodde jag också då. Så att, nej, det var någon, nej. Han, eller så mattan fel. Ja, det var lite roligt.
Men vi kilar vidare. Vi går vidare till lite PGA-tour, lite herrar. Har ni... ja, vi kan ju börja slänga ut det liksom. Har ni följt Tiger?
Ja, men, ja det har man ju. Man blev ju ledsen.
Ja.
När han inte kunde ställa upp där på Bahamas.
Ja.
Synd alltså. Men det är coolt att han också säger att han tänker inte ställa upp liksom med en golfbil. Det gör de inte. Det är ingen annan som får göra det på PGA-touren. Nu ska inte han få göra det.
Nej, det jag gillar ändå avståndstagandet. Liksom. Det känns som att det är lite grann vad han står för, hela han. Någonstans. Mm. Det ska vara rättvist och fair. Och det ska vara bara tävling i fokus. Och det känns som att någonstans i själen så är det så här, men jag hade inte begärt något annat heller liksom, för Tiger. Hade han gjort det liksom, så hade han den här bilden man har av honom försvunnit lite grann.
Ja. Precis. Nej, men det var ju tråkigt att han inte kunde vara med där. Sen, norska. Det verkar ju vara någonting med Norge och Bahamas just nu, verkligen.
Vilken
streak då. Med Hovland som går och vinner igen. Och det kändes ju... jag vet inte, alltså man följde det på sociala skäl. Då kändes det inte så spännande. Och han vann väl med två slag, va?
Ja, precis.
Så att liksom, det kändes som att han liksom bara... ja, promenerade hem den här segern.
Ja, men det blir lite defilering på något sätt. Han hade ju alltid som minst, det var ju två slag liksom. Alltså, han hade varit på E4 ett tag också redan, men efter något hål liksom, och på sista varvet liksom. Och det var som att det blev liksom ganska avslaget. Fick inte någon tävlingsnerv liksom, men fast det kanske vissa sista hålen så är det ju förstås att de försöker hypa upp det i media liksom. Men jag fick inte den här känslan av att det, oj, vad nära det var att det var någon
person där. Exakt. Nej, men jag upplevde lite samma sak.
Jag vet inte, jag tyckte man såg väldigt lite från tävlingen på sociala medier också.
Ja.
Det kändes inte som det var lika upphypad som det brukar vara.
Ja, men jag får också känslan av just att Hero World Challenge på Bahamas, det känns som det är topp 20 i världen, deras egna lilla vintertour. Man åker dit med familjen, har lite semester, och så får du tjäna pengar när du spelar på med Tiger på hans samarbetsbana ungefär.
Ja.
Ja.
Det är nu vi känner inte julkassan nu.
Ja, men det var ju typ där.
Ja, julklapparna.
Hovland sa lite.
Att han var fattig och behövde få in lite till julklapparna.
Ja, men nej, men att han bara, men det var ju, det är ju bara 20 spelare, men det är ju de 20 bästa i världen typ.
Ja, alltså det får man ju ta med. Nej, faktorn att självklart så är det ju vassa spelare liksom, men... ja, alltså det, jag tycker det är lite lustigt att liksom det här eventet ändå kan vara... att det finns OVGR-poäng på den. Det är så begränsat fält och det är egentligen ändå bara invitations att få med. Jag tycker det känns lite speciellt.
Ja, det är lite, det är ju när det finns sådana tävlingar, det är ju det som man ska säga, sånt är ju det är ju som att det är ju bensin till elden för livgänget. Sådana typer av grejer som sker när det blir en världsrankingpoäng på en sån liten tävling med ett sånt typ av startfält liksom. Det är ju mat för dem liksom.
Helt klart. Men sen så har vi ju lite annat kul som kommer upp här, Våfflan. Vill du klämma dig in på det?
Vad tänker du på, Jonas?
Jag tänker på en viss The Match.
Ja. Ja, men den alltså den ser man ju fram emot. Det kan man inte...
Vill du berätta vad The Match är och vara lite historia kring det? För de som inte har lyssnat på eller vet vad det är vi pratar om.
Ja, alltså The Match skulle jag säga att det börjar med Tiger och Mickelson. Där det var... jag kommer inte ihåg vilket år de startade. Om det var 2018 kanske?
Ja, det var några år sedan nu i alla fall.
Ja,
det var...
precis.
För mig att jag vet att jag satt ju någon skoluppgift i skolan om det. Så då börjar de, och det är liksom en tävling som börjar med Tiger mot Mickelson, och de körde lite bett och sånt under rundan. Det var inte kanske en glass som stod på spel på vissa håll, utan det var ju några hundratusen dollar där.
Ja, men exakt. Men det var väl lite grann så här, det började väl som en Twitter-fade för någonstans, och sen att det hade liksom den här karriär-battle mellan Phil Mickelson och Tiger Woods började väl kulminera i liksom att de ville se de två, den amerikanska golfviken någonstans.
Och så blev det någon helt borttappad liksom pengagrej där liksom. Det blir liksom när man, men det här hål, vi kan spela om vem som gör bör det här. Ja, men vi kör liksom en halv miljon typ. Och det kändes ju liksom lite sådär, det var nästan lite osmakligt, det blev så himla mycket. Jag tycker inte, det tappade kanske liksom, man vill ju se själva idrotten när man tittar på en sån grej. Sen var det häftigt att de var uppmickade. Det var ju främst man kunde höra det här. Det var ju ascool, det här chattet emellan när de går och tuggar. Det är ju
skitsnacket och
exakt. Allt det där trash talk och så där var ju främst. Och sen så var det ju, sen blir det ju en playoff där på mot green där med lampor och grejer för att det var för mörkt egentligen.
Ja, just det. Precis.
Det var ju utanför Las Vegas när de körde.
Ja. Men så
det var ju så starten.
Ja. Ja, vi ska bara poängtera också så att det att alla pengar gick ut till välgörenhet i alla fall. Det måste ända i slutändan. Även fast det är stora summor så gick det, de spelade om välgörenhetspengar. Det var inte deras privata kassa. Även fast de kanske får lite lön för det. Så var det liksom främst för Children's Hospital någonstans. Eller någon cancerfond eller någonting. Ja. De fick välja själva, tror jag. Ja.
Vilket
men det var ju lite så det började. Ja. Sen så gick de ju vidare och tog in lite andra kändisar och spelade med. Och...
Ja, var det Tom Brady och Peyton Manning, va?
Ja, det var det.
Det var ju några rejäla stjärnor som var med.
Små legendarer.
Ja, exakt.
Men nu är ju nya matchen. Då är det ju Tiger Rory mot Jordan och JT.
Den kombon är ju grym, alltså.
Det kan bli en ganska hetsig match, tror jag.
Jag tror det där blir mycket snack, tror jag. För jag känner att liksom, jag tänker, JT och Tiger vet mig om sen tidigare. De börjar snacka, eller de har ju umgåtts ganska mycket. Och sen Rory och Tiger har ju fått bättre förhållanden nu de senaste åren när de har blivit med business partners. Och sen speciellt att Liv kom in i bilden, så har de ju blivit väldigt bondade.
Och Rory var väl hemma ganska mycket hos Tiger också efter krocken och sånt också.
Ja, precis.
Att han var hemma och pratade och typ tog hand om han.
Ja, och sen så jag menar som man såg på JT's, alltså Justin Thomas då, för den som inte har koll på en som JT, hans relation med Charlie Woods där under PNC förra året, hur de gick och liksom och Charlie gick och drygade mot honom på den slaget. Och sen är ju, jag menar, brödra relationen mellan Jordan Spieth och Justin Thomas då, som nu får para ihop igen. De är ju helt galna när de spelar i lag. Alltså, de lagmatcher, alltså, de är så sjukt vassa, alltså.
Och de är så sjukt hypade också. Det ser helt sinnessjukt. Jag vet bara om du spelar, om det var Ryder Cup eller något.
Ja, men det var det ju. Det är varje Ryder Cup som har fått någon förhållande eller bäst på tillsammans.
Exakt. Ja. Det är alltid sån jäkla käbbel.
Nej, det kommer bli främt. Och Tiger verkar ju liksom som att han har fått in några träningsvärv på medalist och att han kan vara med. Så att nu är det väl mycket fokus på honom, det att han kan lira the match och sen att han även kan ställa upp med i den här liksom förälder och barntävlingen då, där det är olika kombinationer där som det var förra året då, som John Daly och hans son vann då. Före Tiger och hans son då. Och sen är ju Justin Thomas, hans pappa, brukar med. Vem är det mer som brukar med? Det är väl...
Från de här Haas, och det finns väl ganska många så här fader-son-relationer som brukar med. Även, de gamla avdankade gubbarna. Och...
Precis. Jag tänker även typ Nelly Korda, eller hur? Eller hur? Var inte hon?
Nej, men du har rätt.
Så att... det är främt. Så att det är ju... Jag ska verkligen se till att man kan se mer av den här PNC. Det är ju främt, alltså, att se framförallt. Jag menar, okej då, John Daly och hans college-spelande son, liksom. Det är väl inte så oväntat att de kanske går hem och kanske plockar en sån här tävling. Men Tiger och Charlie, liksom, som är så pass mycket yngre, liksom, det är ju... Fruktansvärt häftigt att se. Så
jag kommer bara gå det här om den sponen Charlie slår upp, va?
Ja, just det, när de
slår upp den typ en och halv ifrån och sen
egen igel, då?
Ja, egen igel, och sen sätter han putten och liksom bara
kolla på världen introduceras till mini Tiger.
Ja, men
ja, han axlar rollen på ett jäkligt fränt sätt, alltså. Måste man säga.
Ja, men vad ska ni följa mest då? Ska ni se på The Match och eller vad känner ni mest? Vad lockas mest? The Match eller PNC? Vad tycker ni om att se på?
Jag tror det blir faktiskt The Match.
Ja.
Eller så får man köra båda samtidigt. Det går ju också.
Båda samtidigt, jag tror inte båda går samtidigt riktigt. Tufft för Tiger att lira båda tävlingar samtidigt där. Och Thomas
pendlar Florida Bahamas lite snabbt.
Men okej, okay, det är så här. För de andra att veta när är det match, Jonas? Eller Ville?
The match.
Ja, men den är ju nu i helgen, va? Eller för mig. Den skulle vara 10 december för mig.
Precis.
Så alla som har några minuter över eller någon timme över så får ni jättegärna följa förklart. Så får ni se lite förmodligen supergolf med underhållande tillvaro som inte pågår allt för länge.
Men det är väl också lite speciellt för det skulle väl bara vara 12 hål, va?
Ja, det förstår jag inte riktigt. Varför det är 12 hål?
Tiger kan inte gå 6 hål till. Men alltså jag skulle kunna tänka mig att de har gjort någon liten... Ja, jag vet inte. Alltså...
Jag skulle kunna tänka mig också att det är faktiskt så.
Det är säkert så, för de har ju valt en bana som är helt platt nästan. Det är ju en sån här, vad heter det, Pelican Golf Club liksom, som är ganska...
De har valt.
Ja, det är de som har valt. Det är Tiger som har valt.
Tiger har valt.
Tiger som har valt banan.
Vilken bana tycker jag bäst om?
Vilken bana är plattast? Vilken bana? Hur många hål vill jag spela? Okej, vi spelar så här många hål.
Ja, det är egentligen så det egentligen sker bakom kulisserna. Vi kan säga dem just nu.
Ja, vi kan säga dem
att det är Fegatorens event. Ja, men så var det med Bahamas också. Det börjar ju, jag tror att det måste ha börjat som han ville ha en tävling när han är på semester, tror jag. Och så bara tog han kontakt med, eller det var Heroes kontakt med honom. När de fick till Hero World Challenge. Så att liksom, han ville bara ha någon extra tävling innan den här off-season delen börjar, tror jag. Mm. För det är alltså inte blir det här stora uppehållet mellan ja, men typ Augusta eller den vårsäsongens tävlingar. Nej, och Tour Championship för Tiger.
Mm. Nej, precis. Det är ju... Ska vi bara avsluta det här avsnittet med, tycker jag, när du väl säger Augusta, ska vi slänga ut en varsin vinnare redan nu? Och se om vi ändrar det.
Ja, men det börjar väl bli dags. Det vill väl vara någon månad kvar nu. Så ja. Bra, kommer inte på det.
Bara någon månad.
Jonas, släng ut den nu då. Den vinner US Masters.
Okej, okay, jag ska vara lite tuff här. Men om Liv-spelare får med, nu är inte beslutet taget än, om det är officiellt eller inte. Men jag tror att Cam Smith tar. Ja. Om Liv-spelare får med så tar han det.
Ja, men då säger jag, det finns bara en person. Alltså, jag vill ju verkligen att Rory vinner. Mm. Alltså, det är så... alltså, man verkligen... man önskar honom den där. Alltså, så som han höll på The Open. Alltså, att vilken... Och om vi pratar om press på någon, alltså, den killen när han ska tee upp där som förmodligen världsetta. Alltså, det... och historien han har där från liksom när han tappade på tian och alltså, man vill inte vara i hans skor. Om han kommer upp och är i toppen och han leder tävlingen i sista dagen, alltså, man vill inte vara hans händer och kropp på tian, alltså. Gud, alltså.
Det är lite små press från världen som, världen vill ju bara väl att han ska vinna. Men det gör ju också att det blir sån otrolig press på honom.
Exakt.
Vi vet ju bara hur det var senast när han var i ledning där på Augusta, när han hade lite haveriet på baknian.
Exakt. Ja, men det var det jag menar.
Ja, det jag menar.
Ja.
Då är det alltså kvar till mig. Ja, men det är kul att ni ändå har tagit liksom halvbra spelare. Liksom.
Ja, vi tog doldisarna.
Ganska många
lite
bra
kvar där då.
Ja, shit då. Nej, jag får väl säga att... nej, Dustin tar.
Om man får med och spela.
Exakt. Annars så kommer ju Tiger bli totalt frisk och krossa alla.
Ja, det var en liten högoddsare ändå.
Jag kommer ihåg när Tiger kom tillbaka till Augusta och vann.
Ja, du har ju gjort det förut.
Jag har gjort det förut, för då var det en utlottning på en Mastersberg från Tailman. Och där så sa jag att Tiger skulle vinna, och det gjorde han. Så, ja.
Ja, vi hoppas att han är hel. Det är det enda som gäller. Men grabbar, nu tycker jag vi avslutar nyhetssvepet, och så hoppar vi in på Villes tränartips.
Nej, men.
Exakt.
Yes, då är det dags för lite tränarspaning. Och... Den här veckan så tänker jag ta upp lite kring hur golfvärlden och golfträning blir ännu mer digitaliserad. Vi pratar ju om Vi har ju nämnt de här sakerna om siffror och inomhushallar och sånt. Och hur mycket vi kan utträna och se en bollflykt inomhus också. Men något som jag har börjat jobba väldigt mycket med och tycker är fantastiskt häftigt att se är ju då Sportbox till exempel då, som är ett markeringslöst 3D-system. Alltså tidigare när man har pratat 3D, jag vet inte om någon av er grabbar har liksom gjort en 3D-analys. Jonas, jo, har du kanske?
Jag har faktiskt gjort en gång uppe i Uppsala med Dr. John Hellström. Exakt. Och så har vi gjort en gång, eller två gånger i Halmstad tror jag. Gjorde. Jag fick inte så mycket uppföljning, men jag har gjort dem i alla fall. Så jag just vet hur de var.
Och då vet du ju liksom, ja, men det tar tid att liksom rigga upp hela systemet på kroppen. Och det är kanske inte där man gör liksom varje 50-minuters lektion i svep liksom under en dag. Det är liksom helt omöjligt att kunna rigga upp en liksom 3D-utrustning på så kort tid.
Nej, precis.
Och få det att funka liksom i en vardaglig verksamhet. Utan då har det kommit ett gäng med sjukt många stora tränare som ligger bakom det här systemet. Men det är en app som man har i telefonen, som jag har i telefon. Och sen så tar jag en face-on, alltså ansikte mot ansikte-video. Så jag står och ser liksom bröstkorgen. Filmar en video på en swing i slow motion och sen så kommer det ta 1-2 minuter och sen så kommer en AI-data ta videon och översätta det till siffror helt enkelt. Alltså 3D-siffror, hur mycket vi roterar, hur mycket vi swayar, flyttar oss i sidled, flyttar oss i höjd, upp och ner. Alltså you name it, alltså hur mycket data som helst får man ut av det. Och det här, framförallt det fräna med att se hur snabbt det här går nu, det är att de alltså hela tiden utvecklar den här appen i en alltså en ruggig fart alltså. Mm. Och jag satt igår med en av dem igår som jobbar med appen och hade ett samtal och där de pratade lite om vad som kommer och vi fick, alltså vi alla tränare som hjälper till och som är i deras, ska man säga, staffprogram då. Vi får ju ge feedback till appen och vad vi önskar, hur vi ser utvecklingen på den. Så att den funkar verkligen som liksom vårt coachingverktyg. Inte bara liksom att jag kan göra en 3D-analys, utan jag kan samla videos, jag kan samla data från min quad till exempel, då, siffror och sådana saker. Då, så att man kan liksom dokumentera hela spelaren i appen då. Och spelaren kan se det själv sen då.
Det låter ju väldigt smidigt att liksom få ha allting i fickan istället för det här. Jag vet ju själv hur liksom, jag har fått säga, men Excel-ark med utskrivet från förr liksom, att man har de här graderna där liksom, inte varit dokumenterad på någon drive någonstans, men har du liksom en telefon idag med din 3D-analys i telefonen också.
Precis.
Utan att behöva separat program för att läsa av det, så är det ju, känns som det underlättar väldigt mycket i processen.
Ja, och sen så är det, jag menar, man ser den liksom många Det som vi har som blir väldigt enkelt är att de har gjort då de här analyserna på mer eller mindre alla de bästa spelarna på både PGA och LPGA-touren då. Så att man har en rejäl bunt med spelare som vilket har gett liksom gränsvärden att ja, men en PGA-tourspelare i snitt har det här värdet, men den har ungefär den här, alltså 8 av 10 spelare gör så här inom den här ramen. Att de till exempel roterar upp liksom 87 till 98 grader i bröstet roterar man upp till toppen av baksvingen. Någonstans däremellan ligger liksom den stora massan. Gör du någonting som är långt ifrån det, så kommer nästan säga 10 av 10, 9 av 10 spelare gör någonting annat än vad du gör. Och då blir det väldigt, väldigt tydligt för mig som tränare att till exempel om en person flyttar sig från säger från uppställningen och sen upp till toppen av baksvingen, så har personen flyttat sig ifrån målet 5 tum, alltså 10 centimeter, vilket är, det är ganska mycket.
Ja, det låter
och,
mycket.
Ja, det låter mycket och kanske ser man de bättre spelarna så ligger kanske liksom gränsvärdet att vissa rör sig till och med mot målet och några kanske rör sig upp till 1 tum. Så att då blir det liksom väldigt, väldigt mycket mer än vad den stora massan gör. Så det blir dels tydligt för eleven att okej, här gör jag någonting som är väldigt, väldigt annorlunda och som vi vet kan leda till inkonsekvent bollträff till exempel. Och då kan även appen användas inte bara i min användning, utan det är det som jag gillar då, att när träningshjälpmedel blir på det här sättet nu, att då Då kan de ta appen med sig också om de vill. Ha ett medlemskap där då, så att de tar de appen till sin egen träningsanläggning, ställer sig och slår svingar och tränar på det här som de har fått till sig då, kanske med någon drill eller så. Och då kan de ställa sig och slå tre svingar, mäta om de liksom hamnar inom gränsvärdena eller om de fortfarande glider ut liksom för mycket, och så får man feedback, antingen gröna siffror eller röda siffror.
Ja, men det är där jag gillar någonstans, att du kan få en direkt feedback. För många gånger liksom man går till en lektion, det första du liksom, när du har haft din lektion 50 minuter, så att du får, du vet om kanske vad du ska göra, men att sen inte få någon konkret feedback när du tränar själv, utan du måste behöva alla de här otroliga, du måste ha nästan en person stående som kollar när du, ja men nu ska jag träna bollträff, nu måste jag göra den här saken liksom. Men om man har då någonting som verkligen är där och stämmer av konstant när du står och tränar, så blir ju träningen mycket bättre. Och det är väl, det finns väl den här varianten, så finns väl, jag vet inte, The Wiz kanske är lite också en samma princip, att man får feedback direkt.
Ja, men det är det verkligen. The Wiz är ju Marcus Westerberg som har varit med och utvecklat, som är en av våra duktiga svenska tränare som jag fick ha äran att ha som, inte som mentor, men han var en av mentorerna i min högertränarutbildning då. Så att jag känt honom ett bra tag, och då hade han precis släppt sina böcker, Golfares sjätte sinne då, som var lite drill-böcker om mentala aspekter och sådär då, och hur man tränar och sådär, och hur och folk går för, man ser på olika saker som duktig golfare kontra en vanlig kanske klubbgolfare. Men det han har gjort är ju en handleds, en klocka som mäter hur handleden rör sig i realtid då. Och där man kan få feedback då när han till exempel pratar återigen som feedback då, så kan till exempel se då, men hur lång är min baksving. Vill man få upp mer fart i svingen, så kan det vara väldigt bra att ha en längre baksving. Och då gäller det att du för din liksom, då är det, sitter den här klockan på vänster handen tror jag det är. Och då så rör sig den här liksom, hur långt bak kan den här handleden röra sig. Rör den sig en längre sträcka, då finns det mer möjlighet att skapa mer club speed. Det är bara att titta på västersving till exempel. Den handen går ganska mycket längre än många andras. Och det kan generera mycket klubbhastighet i slutändan. Och där kan man ju då, han kan ju då också sätta gränsvärden där, att man då får man en liten stöt typ kan säga i handleden. Så precis samma sekunder där han då forskat, att får du den feedbacken liksom så direkt på samma punkt liksom där det sker, så att det blir nästan som man liksom snärtar till någon när de gör fel ungefär.
Ja, fast utan smärtan, utan, med utan, en betoning.
Exakt.
man kan ju dock ställa in väldigt hårt.
Ja, den kan. Man får liksom inte dra på max. Få
för de som vill, Jonas.
Ja, för de som sadister och exakt. Som finns där ute, så kan man ju ha lite hårdare tag. Liksom.
Det var någon elitträning vi stod och höll på att träna med där. Det var några av Junis, eller några av våra elitspelare som ville, ja men okej, men ge mig verkligen så jag får känna liksom.
Ge mig det. Ge mig det.
Och det var inte bara handleden som hoppade, utan det var hela spelaren hoppade där till då. Men det var jättebra liksom, då kunde de få feedback, gör de då för en kort baksving när de ska göra, eller att de vänder liksom och får handen att röra sig liksom, över så att den kommer i brantare spår ner, eller för mycket flakt, alltså det gick att ställa in. Och det är precis samma sak som går att göra med sportboxen, att spelaren kan få gränsvärden. Sen är det alltid bra om de kan få med sig en video eller någonting från lektionen, försöker jag alltid se till att gör vi en drill eller någonting, filma det så att de har allting dokumenterat, vad det är de ska göra när de åker hem. Sen så är det ju kanon om man har då ett feedbackverktyg där du kan göra fel, men få feedback att du har gjort fel och att du får feedback när du gör rätt. Så att jag gillar att vi ser ju att det inte är lika effektivt som man kanske har sett vissa grejer back in the days när man liksom låser fast något, förstår mig rätt här, nu ska jag försöka beskriva det här med bara inget visuellt, men att man håller fast någonting, man håller fast, så om man sitter bara rätt upp och ner så tar man sin vänster hand och håller fast sin höger arm, och så ska man försöka svinga upp, och då blir det att man håller in sin höger arm mot kroppen. Men jag kan ju fortfarande göra liksom rent muskelmässigt, så kan jag dra musklerna åt det hållet att de vill ut från kroppen fast jag håller emot då. Kontra att jag skulle satt handen under armen och klämt in handen med högerarmen. Så att högerarmen får röra sig ut från kroppen. Men målet är att jag ska hela tiden klämma min hand under i armhålan här. Alltså, de två skillnaderna däremellan är ju väldigt bra för inlärning också då, att musklerna får agera så som de ska göra och inte att man liksom håller fast och restrainar då. Det är också viktigt för inlärning skulle jag säga, så att alla drillar där man får göra, kan göra fel men kan få feedback att man gör rätt, det är ju bra drills där man måste liksom agera, göra rätt saker för att det ska bli rätt resultat.
Ja, men jag tror faktiskt det är framtiden, som att man kanske kan slippa se de här handdukstilen, jag vet ju bara själv, ja. Liksom, i vissa perioder i karriären eller i golfliv, att man har stått då till förbannelse och stått med liksom den här stora duschhandduken under armarna liksom, och försöker pressa in den här rörelsen.
Precis.
Och sen egentligen inte förstå riktigt hur kroppen fungerar eller varför vissa gånger det fungerar, varför gånger det inte fungerar inte, eller varför man går tillbaka till normala tendenserna om man slutar göra handdukstrillen under en viss period. Så att liksom då kunna få de här redskapen utöver att kunna faktiskt kunna träna in en ny rörelse och träna på den nya rörelsen.
Mm. Ja, men den är ju, sen är ju den som jag sa, så jag menar, den är bättre än om jag hade tagit ett snöre eller någonting och satt över armarna. Förstår mig rätt. Så är det bättre att ha handduken under armarna, håller fast den, än att jag skulle satt fast armarna med ett snöre över armarna.
Ja.
Så är den bättre i alla fall. Men jag gillar ju det här med att som Sportbox-appen här till exempel, när man kan vara helt fri, eller även som The Wiz-appen, där man kan också vara helt fri, göra vad sjutton som helst, men få feedback om det är bra eller inte bra.
Ja, men absolut, men det tror jag är jättebra. Jag tror att framtiden är nog mycket, även för golfen, mycket, mycket mer digitaliserad i alla dess former, oavsett om det är träningshjälpmedel i form av som The Wiz eller Sportbox-grejen, där du kan få en 3D-analys, eller om det är träningsupplägg. För sådana appar börjar också komma lite grann, hur man kan få hemläxor i telefoner. Jag vet inte om du har sett några sådana.
Nu hörde jag inte riktigt.
Nej, för det finns ju vissa appar nu idag som kan ge dig övningar. Vad heter den? Det heter Bucket Buddy, tror jag finns.
Ja, precis. Ja, men nu är med.
Så kan ge dig hemläxa i form av övningar, och sen gör du övningar och så får du dig aktivitetspoäng. Och sen så liksom kan du få liksom feedback till din coach och tränare att du har gjort läxan hela tiden också.
Ja.
Så de ser att du tränar på hur du ska.
Ja, men precis. Och det är ju samma typ av liksom upplägg med drillar och övningsliknande saker. Det kom nu även här för någon vecka sedan i Sportbox-appen, att jag kan skicka med en liten drillbank för vissa saker då.
Ja, men precis. Så det är exakt sånt där som det går ut på. Liksom, att man kan som coach kunna se, ge de här informationen. Istället för kanske bara ha en film och en övning eller drill, så kan du även få reportage av övningar där du kan få feedback och se när din elev gör det.
Ja, men allt sånt är ju verkligen guld för spelaren.
Ja, jag tror så. Men superintressant. Framtiden är digitaliserad även för golfarna. Men nu till veckans roligaste händelse. Birdies och Boogies med Våfflan.
Ja, men sådär då. Då tänker jag att vi hoppar raka vägen in på Boogiesarna den här veckan. Jag tror vi körde Birdiesarna förra veckan först. Så idag. Vi ändrar. Vi kör Boogiesarna den här veckan.
Öppna med Boogie.
Exakt. Så vet vi att det blir en bra score resten av rundan. Nej, men jag tänker faktiskt att Boogiesen den här veckan får bli Cam Smith.
Oj.
Och då kanske ni tänker, jaha, varför det?
Ja.
Han vann ju Australian Open, men det var kanske en boogie där.
Kanske en boogie den här veckan.
Nej, men jag tänker faktiskt på det här att han var ju utanför katten ett tag. Höll på att missa katten. Så efter fredagsrundan blir det. Så gick han raka vägen ut på puben och hällde i sig lite bärs. Och sen fick han ett sms av någon från hans team. Där det stod, klockred, vi klarade katten. Så vi har första start i morgonbitti. Då sa han att jag går raka vägen in på vattnet och är en duktig pojke resten av kvällen. Så där tänker jag att det får bli Boogiesen den här veckan. Det är, ja, man får inte ta ut något i förskott i golf. Det kan man väl lugnt säga. Man kan ha en metersputt på ettan för birdie och gå därifrån med bogis. Det kan man absolut göra.
Så. Åh, herregud, vilken miss. Ja, det är inte, alltså, visst nu, han är på hemmaplan och han vill göra så bra ifrån sig. Men nej, vad fan, kom igen.
Alltså, tänk er bara så här, typ. Tänk er att jag hade haft den här Scandinavian Mixed.
Ja.
Vi har Scandinavian Mixed. Alex Norén är hemma och spelar väl halvknackigt. Och sen så går han ut och super ner sig liksom. Alltså tänker Aftonbladet Express. Alltså tänker jäkla ramaskridat att han hade gjort det. Alltså. Så att ja, jag tycker att jag godkänner Våfflans Bogey där. Någon måste få hänga ut. Han kan inte gå helt undan där.
De skriver att han var beers deep. Jag tyckte den var ganska rolig.
Hockeyfrillan
och bärs, alltså.
Exakt, hockeyfrillan, en bärs i handen och ser redigt man
redo ut.
Ja, exakt, han ser riktigt redo ut för morgondagens runda liksom. Ja, den tycker jag var lite rolig. Sen tycker jag vi har en birdie. Och vi hoppar faktiskt till en bana som heter Glen Eagles eller Golf Club typ, någonting sånt.
Glen Eagles.
Ja, precis. Fick jag lite hjälp på. Ja, men okej, vi bryter för det. Jag vet inte varför. Ja, men jag läste deras Instagram-namn och där var allt ihopsatt.
Okej.
Så det var ja.
Men det är ju ihopsatt.
Ja, men det satt ihop med hotell också, för de har ett hotell på deras anläggning.
Okej. Deadland Eagle Hotel. Ja, Deadland Eagles Hotel, det är ett ord står det på Instagram.
Ja, okej. Okay.
Så kan vi bryter.
Det bestämmer inte du.
Jo.
Det är Jonas som är klippare.
Klippare, så vi kommer köra nu. Glen Eagles.
Ja, vi hoppar in till börsen den här veckan på Glen Eagles Golf Club. Där de har faktiskt gjort något jag aldrig har sett. Jag tror vi alla vet om de här klockorna som sitter så fint på hålen för att man ska veta när man ska slå ut, men jag tycker alltid det är problem med dem, för att jag står ju lite längre, så när en sån klocka ringer så kanske inte jag kan slå ut. Och eftersom man inte ser något så vet man inte. Men där har man faktiskt satt upp övervakningskameror på fairways. Så sitter en övervakningskamera vid 10 så man ser hela fairway och om det är fritt att slå.
Fan smart, vad bra.
Ja, och jag bara, det här är fasen något vi borde bli mer vana med. Det är så jäkla smart som ingen har tänkt på riktigt. Mm. Ja, men jag tycker vi har en bra birdies och bogies, en supande Cam Smith och sen har vi övervakningskameror på Glen Eagles Golf Club.
Ja, det där vill du se. Undrar vem som kan vara först i Sverige med det där. Alltså, där vill du.
Ja, men det känns som det måste komma på några fina, alltså de klubbar som har lite mer kapital, de måste kunna slippa de här stora utkikstornen eller de här konstiga speglarna som aldrig ser någonting i.
Ja, men sen så kan det ju tyvärr inte vara på öppen, platt bana, Jonas, heller.
Nej, det är ju inte så många klockor som behövs på en öppen, platt bana då.
Nej, för sig.
Men det kanske kommer på nästa år på någon Ligmator när det kommer ut där. Då Köping har fixat det på femman där eller någonting. Eller den där nere för hörnet, där borta på hörnet, där på femman.
Exakt. Men är det inte tvåan på Brohof som är typ rakt fram lite ner höger, va? Som man inte ser något över det där sluttningen.
Precis. Men de har gjort om tvåan på Brohof lite grann nu. De har ju plattat till färre lite grann. Men visst, man har fortfarande lite, man börjar för långt fram och visst börjar för långt fram så måste vi vänta lite grann på att man inte ser hela vägen. Men de har ju jämnat till lite grann på toppen där, så den slipper så sent i höger hela tiden.
Ja. Du sitter en skärm alltså vid 10 alltså?
Jajamän, sitter en skärm som man trycker på en knapp på den apparaten så går kameran igång. Då ser man hela fairway.
Ja, det är coolt.
Ja, det är coolt.
Det var riktigt bra. Nästan en igel.
Ja, men den, ja, det kan jag i alla fall hjälpa till en igel, tänker jag.
Ja.
Man ser vad vattnet är, så vet man att man inte skulle missa vänster.
Ja, men med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Tack för idag, grabbar. Bra börjelse, bogis. Bra
tack,
snack.
Tack, Jonas.
Tack, Jonas.
Ha en fortsatt grym dag, ha en bra helg. Och så är det så att vi hörs som vanligt igen då i chatten sådär.
Ja, det gör vi.
Ja.
Det är bra, pojkar.
Det är bra.
Hej, hej.
Hej då.
Hej då.